jag kan ibland när jag har haft riktigt svår morkis, jag får en sån här pinsamhets-shuffle-funktion. Så börjar de här liksom radas fram bara för att jag ska bestraffa mig själv.
Du vet väl om att du är värdelös.
Och alla är säkert himla med ögonen då du tittar bort.
Nej, men herregud. Alltså vad sa, när kan jag ha sagt det?
Hanna,
nej.
Du var pinsam igår.
Nej.
Du var jättefull. Alla
skrattade.
Det kommer vara så jobbigt på jobbet på måndag sen när du ska gå dit och träffa alla.
Oj, nej.
Du vet väl om att du är värdelös.
Åh, jag fixar inte. Hur ska jag kunna gå dit på måndag? Radioteatern presenterar relationspodden Norren och Frans.
Nej, vi ska rent vår radioteatern. De har ingenting med det där att göra. Nä. De är proffs. Men det var roligt. Och lite hemskt också. För idag ska vi prata om så kallad morkis här i relationspodden. Och det var nog några som skrev in, vad är morkis för någonting? Aldrig hört.
Hur kan man inte veta vad morkis är? Det är ju liksom lika såklart som pehmis och embare.
Ja, det är väl ord. Och någon skrev så att det var ett ord jag inte har hört på länge.
Ja, ja.
Så ni var lite av olika åsikter där. Men med morkis, ett utmärkt finlandssvenskt ord tycker jag,
jo,
så syftar man ju på så kallad moralisk baksmälla.
Mm.
Alltså, det eftersvall som kanske kommer efter att man har varit ute och festa, som inte har med det där fysiska illamåendet att göra, utan det är ångest och angst och dåligt samvete som plågar en.
Ja, då är allting är lite sådär smådiffust och man vet inte riktigt vad var det jag sa, och man kanske känner att man var för mycket, eller man kanske kramar någon som man inte borde ha krama, eller att man kanske, eller man kanske bara var, det behöver inte ens vara fest, det kan vara att, vet du, som jag kan vara på ett föräldramöte, det alltid är det samma, att vet du, jag tänker att men nu måste jag säga till om det här.
Exakt, nu ska jag ryta till, och så undrar man att tog man i för mycket.
Ja. Eller på ett jobbmöte, jag har ganska lång stubin, men sen då jag liksom får nog av någonting, så kan jag säga att nej, men på riktigt, nu går inte här något mera, och så mitt i allt så börjar någon att gråta och så får jag jättedåligt att vara.
Och därför tycker jag morkis är ett så bra ord, för jag försökte lite googla runt att vad säger de i Sverige då? Ja. Och de pratar ju mycket om bakfylleångest. Och det är just det där att jag upplever inte att morkis måste vara kopplat till att man har varit full.
Nej.
Att det finns också andra situationer, som du sa, Hanna, när man tror att man kanske brusar upp lite väl mycket, fast man var helt nykter. Och så finns ju på engelska då hanxiety. Så då är det liksom en blandning av hangover och anxiety, så det blir hanxiety. Så där är man också inne på den här alkoholen. Och det kommer vi att vara i det här avsnittet också. Men jag vill ändå hävda att det finns andra scenarier också där morkis kan förekomma.
Absolut, det gör det ju nog. Och det har kommit in brev som har lite olika aspekter på det här. Vissa tycker att man är helt onödigt att ha någon morkis. Och andra säger att oj nej, jag har morkis mest hela tiden. Och också varför, också handfasta tips på hur man blir av med sin morkis. För det är ju sällan man känner sig så ensam som just då man är som ensammast just på natten. Eller på morgonen då man vaknar och ingen kan vara där och säga att nej, men det var nog inte så farligt. Då den där rösten är där och säger, vad då Eva?
God morgon, du vet väl om att du är helt värdelös.
Ja. Exakt, så då kan man behöva lite handfasta tips på hur man lägger krokben för den där rösten. Mm.
Och vi kan börja här med Chris 63 som skriver: i yngre ålder hände det att jag skämdes över saker jag sagt eller gjort, men nu för tiden brukar jag inte ångra saker. Jag är mig själv och jag säger oftast vad jag tycker utan att skämmas efteråt. Eftersom jag har många vänner kvar tycks det inte ha förstört någonting att för det mesta säga min hjärtas mening. Men det här har faktiskt kommit med åren och nu är jag ju redan över 60.
Mm, jag tror nog att det kommer med åren faktiskt, det där att man har det där självförtroende. Och man kanske också har lärt sig, man har ett ganska okej spelöga. Eller okej, vi har ju nog pratat också om det här var spelöga verkar man bli blindare och blindare med åren också.
Och jag måste säga att min morkis, för jag brukar ha svår morkis, jag har inte haft det på ett tag nu, men det har ju också att göra med att jag I don't get out much. Alltså jag är ganska sällan i sådana sociala situationer med halvbekanta.
Mm.
Och det är ju då kanske man sen efteråt börjar rannsaka sig att vad pratar vi om? Pratar jag för mycket om mig själv? Var jag pinsam? Gjorde jag bort mig? när jag träffar mina goda vänner och familjemedlemmar, så då brukar jag ju inte ifrågasätta saker och ting på samma sätt. Men jag måste säga att min morkis tog en helt annan växel när jag blev mamma. För då slog den här moraliska baksmällan till också i det här. Jag kunde kanske ha varit ute och festa helt så här ansvarsfullt, hade kommit överens om att jag går ut och har lite roligt för en gångs skull. Det är inga problem, barnen är hos barnvakt, allt är tippetoppen, saker och ting under kontroll. Men då slog det mig också där att hur kan jag? Det var något sånt här Madonna-komplex som slog mig där på småtimmarna. Att hur kan jag som till och med ha en moder bete mig så här förkastligt? Och då blev morkisen ännu värre.
Mm, exakt, så att det var inte bara det vad du hade gjort, utan det var bilden av hur du borde vara.
Jag borde väl veta bättre.
Exakt.
Jag som är någons förälder.
Ja.
Och det där har lite släppt nu faktiskt. Jag tror inte att jag håller på det här sättet. Jag tycker ju snarare, och jag tror att mina barn faktiskt håller med om, jag tycker det är ju väldigt bra med föräldrar som, jag menar inte att man ska supa runt och göra dumma saker, men som också har ett eget liv och ett eget socialt liv och gör någonting annat än är där hemma och mobile-payar för ditten och datten.
Det är det som vi gör annars. Det är våra fredagkvällar annars.
Torka diskbänken och mobile-payar. Det är min primära funktion i det här skedet av livet.
Det är väl lite det, ja. Men det är ju nog väldigt orättvist, tycker jag, att det här just till exempel med fulla mammor som är ute och har roligt och kanske är lite högljudda och vinglar omkring på klackarna. Att det här är liksom, jag tycker att kvinnor döms hårdare. Mammor döms hårdare än pappor. Ja. När det kommer till att ha roligt och få ut och festa.
Och som jag då, som dömde mig själv hårdare
också.
Jag tittar ju någonsin sådär snett på min man om han nu skulle ha varit ute och svira lite. Och är lite sådär trög nästa morgon. Inte var jag sådär faktiskt.
Han är nog pinsam.
Pappa.
Ja.
Hur gör du nu sådär?
Nej, precis. Även mammor och pappor är människor. Med rätt att ha lite roligt ibland.
Ja, med betoning också på ibland.
Ja.
Jag menar, det här är inte något som man ska skoja bort om. Det är en förälder som alltid är bakfull och borta.
Nej,
men
det är
sen en annan sak. Vi pratar nu om de här som kanske... Sådär, det är, klackarna i taket lite nu som då, men inte allt för ofta.
Mm. Ellen 42 skriver att jag var så ofta på fest på studietiden och hade ordentliga fyllor att jag nu i det riktiga vuxenlivet känner igen berusning så väl i kroppen att jag inte längre gör hulluga tempon. På något sätt så får jag ingen lust ens att vara annat än civiliserad trots berusning, och det här är ju ganska praktiskt. Jag får ibland morkis, men det är nog alkoholens biverkningar på psyket, för det är så pass obetydliga utspel.
Mm. Nej, det där kan jag ju också känna igen. Studietiden var rolig och händelserik, men jösses så jag låg och våndades på de där småtimmarna. Och jag är jätteavundsjuk på människor som inte känner morkis någonsin. Som jag sa att nej, men det var roligt, alla hade kul, det var väl lite sådär. Så det händer väl när det är fest sådär. Och så funderar de inte mer på den saken.
Ja, eller de kan skaka det av sig. Att jag minns inte någonting vad som hände igår. Men det var säkert kul.
Ja,
alla
precis.
Sa att jag hade kul.
Ja. Och det där med alkoholen, det är klart att primärt är det ju det som händer. Alltså det som man kallar då hanxiety, det har ju sådana kemiska förklaringar. Om du är full när du går och lägger dig så sover du helt för djupt i några timmar. Sen börjar alkoholen gå ur kroppen, levern arbetar på för fullt. Och då händer det saker i din kropp som antagligen gör att du vaknar. Och så kommer de här ångestkänslorna. Det är ju det går ut på. Men jag har också varit med om det här att... Jag var gravid då, så jag hade inte druckit en enda droppe, men jag var ute och festade med mina kompisar i alla fall och hängde med, och vi hade jätteroligt. Och jag minns när jag gick och la mig att jag tänkte att vad kul, att här ser man att man behöver ju faktiskt inte dricka för att vara jätteknasig och dra jättedåliga skämt och ha super skoj. Och så hade jag ändå morkis. Jag visste ju sådär förnuftsmässigt att nej, men det hände ju inget tokigt, vi hade ju bara roligt. Vi var lite sådär dumma och släppte lite kontrollen och det var riktigt skoj. Men ändå låg jag där och plåga mig själv. Och jag kan ibland när jag har haft riktigt svår morkis, jag får en sån här pinsamhets-shuffle-funktion. Lite sådär som att du släpper på någon random Spotify-lista, men det här är med pinsamma saker från mitt förflutna. Det behöver inte bara vara från kvällen innan. Det kan komma upp sådant att åh gud, det där när jag gjorde bort mig på trean i skolan, och nej, det där möte 97, varför gjorde jag sådär? Så börjar de här liksom radas fram bara för att jag ska bestraffa mig själv. Det är helt hemskt.
Oj, det där låter helt faktiskt superhemskt. Jag kan nog känna igen det där. Vad kallar du det för shuffle?
Pinsamhetsshuffle.
Pinsamhetsshuffle, usch.
Du är värdelös och förkastlig shuffle-funktionen.
Du vet väl om att du är värdelös.
Och äcklig och för mycket och för högljudd och
alla,
för pinsam. Och
alla säkert himla med ögonen då du tittar bort.
Ja, nu när alla andra vaknar nästa morgon så kommer det vara dig de tänker på att oj gud, Eva, vad gästas. Där hade vi en som var i gasen.
Ja.
Fast jag vet att det inte var sant.
Ja. Ja, nej, men vi är hårda med oss själva. Det är så. Ja. Flitiga Lisa, 37, har också skrivit till oss.
Hejsan, jag är inte den som har försökt dansa sexigt på konferensen, men jag har nog varit på jobbsammanhang där jag och andra druckit alkohol och då märkt att det ändå blir lite konstigt när man blir mer kärvänlig med sina kollegor. Folk är mer pratsamma och man kanske är mer fysisk och kramar någon mellanchef som man på riktigt inte ens gillar. Och sen är det så konstigt nästa dag när berusningen är borta och man är tillbaka i sina jobbroller igen. Jag kan nog tycka att det är roligt att släppa taget lite och umgås med sina kollegor på ett mer frimodigt sätt. Men det gäller att hålla handbromsen på så det inte blir för mycket. Jag har nog ofta haft morkis efter jobbtillställningar för att jag pratar för mycket, berättar lite för personliga saker och så vidare. Fast det i sig inte har varit något jättepinsamt. Jag har tyvärr också sett kollegor som inte skötte snyggt och tyckt synd om dem i efterhand. Men ja, alkohol ska man vara försiktig med om man vill hålla ansiktet på jobbet. Konstaterar flitiga Lisa, 37.
Jag tycker man får såna flashbacks av olika jobbtillställningar man har varit på. Men jag brukar nog ändå försöka hålla det liksom så där på en okej nivå. Och sen kanske man blir just så där att man börjar prata mera och berätta mera och så här, men jag vet inte, nu för tiden är jag en så pass öppen bok ändå. Så att jag skulle inte säga liksom att alkohol skulle påverka det.
Nej.
Men vissa har ju sådär att kanske som är blyga eller så, att det liksom då lättar på tungans band.
Ja, det där är intressant att du säger det, för jag satt lite och läste på gällande fenomenet morkis här då. Det finns faktiskt vetenskapliga studier som visar att blyga människor är mer benägna att drabbas av svår morkis. Det var en undersökning som University of Exeter gjorde här för några år sedan. Mm. Det här tycker jag är jätteintressant. Och vad berodde det här då på? Det fanns flera orsaker var man inne på i den här undersökningen. Dels är det ju då det att blyga människor kanske... Ja, men det kan ju finnas en risk att man dricker lite mer än de andra för att man tycker att jag måste komma över den här sociala tröskeln. Att jag häver nu i mig några glas bubbel här så vågar jag prata med folk sen.
Ja.
Att man kanske dricker mer än den där som är... Så där oblyg och prata på och inte behöver då lite så här Dutch courage för att komma igång på den där mingelfesten. Men sen är det också med blygade att det här glappet när alkoholen börjar gå ur kroppen och man börjar bli sig själv igen, det blir så stort.
Ja.
Att för någon som är väldigt utåtriktad och pladdrig annars också, så blir inte det här en lika skarp kontrast där då på under varje timme på natten.
Ja, och sen kanske också man tänker att ja, vad har jag riktigt sagt då? Och vad ska mina kollegor tänka om mig? Och kanske kollegan också tänker att ja, att här hade vi nu då att Inger verkar ju vara väldigt pratsam och hade roligt igår.
Och karaoke sjöng hon också. Och ja. Dansa. Vem hade trott det?
Ja, alltså det är ju nog svårt det där med jobbsammanhang, för sen har man ju också, jag har inte varit med om att det skulle ha hänt något sån här, vet du, att någon skulle ha gjort bort sig så där riktigt rejält, inte? Att vet du, någon ska börja slåss eller vet du, skällt ut chefen eller något sånt här. Men jag kan förstå det där som flitiga Lisa skrev om det där med att det lite som rubbar den dynamiken.
Nej, kanske också det där att man kanske är mån om sin image på jobbet. Mm. Att man vill kanske vara den som känns som den här empatiska och uppriktiga och kontrollerade och pålitliga. Och sen bara för att man en kväll tycker att nu ska jag sjunga Bohemian Rhapsody. Tre gånger står det på ett bord med en slips runt huvudet. Så det är lite svårt att komma tillbaka till den där pålitliga, empatiska, punktliga igen.
Och där tror jag faktiskt också att män har det lättare. Att om man har stått med slipsen runt huvudet och sjungit Bohemian Rhapsody tre gånger på raken, så en man kommer nog undan med det lättare än vad Inger gör.
Men där tycker jag också att det har skett en viss förändring för till exempel, ska vi nu säga, chefredaktören för dagen, landets största dagstidning, måste ju avgå efter att ha varit full och härjad, dessutom satt sig bakom ratten i fyllan och villan.
Det är sant, det är sant.
Så att, och där, då minns jag att det blossade upp en sån här diskussion, åtminstone i journalistkretsar, att är det lite en sån här kultur som nu har blivit föråldrad? Att förr hade det varit lite sådär, det är bara lite grabbigt och knasigt och roligt att vara den här fulla chefen som härjar och har sig. Men det är inte det mera.
Mm.
Att han fick betala ett ganska dyrt pris för det. Och helt rätt så. Jag menar, det här hör på något sätt inte riktigt nu till dagens värld att släppa loss helt för mycket. Det kan man sen göra på sin fritid med sina kompisar, men kanske inte med kollegor.
Nej, det är sant. En poäng som flitiga Lisa hade här också, så tycker jag dock att det är bra att då hon skriver att jag kan nog tycka att det är roligt att släppa tag i lite och umgås med kollegor på ett mer frimodigt sätt. Det där brukar ju ibland chefer hålla på med också, att ja, men nu ska ni träffas och umgås och gå ut och ta några öar så ni lär känna varandra bättre. Att sen så är det lättare också att jobba tillsammans.
Jag måste nog säga att jag går nog hellre ut och tar några öl när det dyker upp någon sån här coach med sådär att nu ska ni falla på varandra.
Nej,
och blunda.
Sätt hellre dina pengarna på några drinkbiljetter än någon dyr coach som kommer och säger att fall i armarna på här på Sven och Palle från.
Ja, alltså, det var nästan Bengt Bergqvists sista stund, men vi klarar oss båda.
Så kan det vara. Oj. Ja. Men jag tycker att flitiga Lisa här hade bra tips. Att det är bra att hålla lite på handbromsen nu med alkoholen i jobbsammanhang om man vill hålla ansiktet på jobbet. Det är ett gott råd att ta med sig.
Före detta partypingla har skrivit så här till oss. Jag får ofta morkis, senaste gång efter en utekväll med vänner, trots att jag visste att inget speciellt ens hade hänt. Varje gång mer alkohol blandas in så kommer morkisen som ett brev på posten. Dagen efter vaknar jag med brutal ångest, övertygad om att jag har gjort någonting oförlåtligt. Ibland varar ångesten i flera dagar, nästan som att jag väntar på att någon ska ringa och berätta att jag orsakat en katastrof. Och det här fast någon större tragedi inte har kommit fram. Det är som att jag får ångest i vilket fall, så jag är beredd ifall det skulle vara så. Jag har funderat mycket på varför det är så här och tror att mina tidigare festår kan vara orsaken. När jag var yngre var jag en riktig partypingla som festade ofta och länge. Jag saknade helt konsekvenstänk och gjorde vad som föll mig in för att det var roligt eller för att det blev en bra story. Nu på äldre dagar har jag insett vilka risker jag utsatte mig själv för och vad som skulle kunna hända där och då. Det är som att all morkisångest som jag inte kände då har kommit ikapp mig nu istället. Jag är livrädd för att förlora kontrollen och för att göra någonting oförlåtligt, för att närstående ska hata mig. Så min lösning har nu blivit att dra ner radikalt på alkoholen. Nu för tiden dricker jag nästan alltid max 2 glas och det är det bästa val jag har gjort. Jag mår så mycket bättre när jag kommer ihåg vad som hänt och jag slipper ångesten nästa dag. I början var det lite svårt för mina vänner att förstå mitt val, för jag har ju alltid varit en sån som gillar att festa. Men när jag förklarar för dem har de flesta förstått och respekterat mitt val. Och de som inte gör det kan få uppleva min morkisångest, för det borde övertyga vem som helst.
Det där är ju så bra. Och man märker just att den här morkisen beror på till exempel ett för stort alkoholintag, så är det ju en konkret grej som man kan göra. Dra ner på spriten helt enkelt.
Mm.
För du var ju inne på det där också, Eva, att det handlar ju ändå mycket om kemi och fysik, just den här ångesten. Att det var väl nog just det där med att du sa att man vaknar på natten och alkoholen går ur kroppen, att det är någon typ av larmsystem.
Ja, precis. Alltså egentligen är ju morkis och varför inte också krabbis väldigt positiva saker. Din kropp vill ju meddela att hör du har intagit gift, du är förgiftad, stopp. Nu ska du inte ligga där och sova, du ska vara i beredskap här när det blir ännu värre. Så det är ju en positiv grej och det är ju också, jag menar, det är ju bra att man reagerar på ett gift. Om man har druckit så mycket att kroppen inte mera reagerar, så då har man ju antagligen gjort sig sjuk eller har ett beroende. Så att i sig, jag förstår att man kanske inte känner en sån här oerhörd tacksamhet när man vaknar med krabbis och morkis, men egentligen är det ju det man borde vara.
Ja.
Att det är ju bra att jag reagerar nu på det här sättet.
Ja, men ett effektivt sätt är ju då förstås att hålla ner liksom på alkoholportionerna som den här före detta partypinglan har gjort. Jag tycker också att man tänker tillbaka på till exempel sin studietid eller resor man har varit på, att herregud vad man har hållit på och haft sig.
Mm.
Och det där gör man ju också när man är yngre, då man faktiskt inte har det där konsekvenstänket heller.
Ja, speciellt faktiskt, inte, vilken änglavakt man har haft ibland i enda situationer. Det är nu när man själv börjar ha stora barn så...
Ja, att var ska de hamna? För att det kanske lite hör till det där också. Att det är ju, jag tycker att det är smart det där med att man vet att okej, att om jag har en tendens att fast till exempel med alkohol, att om jag dricker för mycket så då blir det alltid problem. Så då väljer jag att inte göra det.
Och jag tycker inte att det behöver vara så svårt heller. Jag har börjat göra på det sättet nu för tiden, om jag nu någon gång vet. Jag tycker det är jätteroligt alltså. Ibland när man har möjligheten att träffas och äta gott och dricka gott och sen sitta uppe och sluddra till småtimmarna. Det händer inte så hemskt ofta, men det händer ibland. Och då brukar jag helt enkelt göra så att jag köper med mig ordentligt med helt alkoholfria öl till exempel. För då kan man kanske dricka lite vin till maten då, och så kan man sitta uppe där och nattsudda bäst man vill och fortsätta ha den där ölen i handen, men om det inte är alkohol i den så har det ju inte samma effekt sen på ens mående nästa dag.
Nej, och då kanske det inte heller känns så där, för men här i Finland så är det ju väldigt, väldigt alkoholfokuserat vårt nattsuddande. Att då är det inte heller så att jaha, sitter du där och dricker vatten? Att man kanske kan göra det också lite mer obemärkt om man inte vill göra något nummer av det.
Ja, så jag tycker det är bara sådär, det är cool, här sitter vi och pratar strunt. Men jag behöver, att man också inser det där, att den där vindunken som står framför mig på bordet, så den knuffar jag nu lite undan, för att det här kommer inte vara alls roligt.
Den behöver
klockan
inte vara tom.
03:13 när jag vaknar och inte kan sova om, somna om.
Ja. Vi skulle kunna ta ett brev här också. Det här var ett långt brev som har kommit från en som inte dricker alkohol. Det kan ju också vara intressant att veta. Jag dricker ingen alkohol, men det där med att fundera på vilka fel jag har gjort i sociala sammanhang, det har hängt med sen jag var liten. Jag har aldrig lyckats vara riktigt normal, så var det någonting som jag lärde mig i skolan så var det bara att ge upp. Duger inte mitt bästa så ger jag upp, för mer än så kan jag inte ge. Jag gör ju i alla fall mitt bästa. Även om misstagen vill krypa upp ibland och övertyga mig om att jag är en ond människa, så har jag ändå blivit lite bättre på att hantera det. Jag hoppas att människor kan finna inre ro och acceptera sig själva, ändra på det som de kan och göra sitt bästa för att vara den bästa versionen av sig själva. Men att göra bort sig, ja men det gör vi ju alla. Det är ju inte samma sak att göra misstag och göra bort sig som att på flit skada andra. Och det är ju tack och lov ändå inte de flesta som har aspirationer på att bli lurendrejare, skurkar, mördare eller diktatorer eller utnyttja sina medmänniskor på olika sätt. Skriver pisen Rock On.
Jo, jag tycker att här är en mycket bra poäng i det här. Att vara lite förlåtande mot sig själv. Jag tänker, Hanna, du tog ju till exempel upp det här exemplet här i början av podden. Att ibland kan man ha morkis om man har... Man undrar, att var jag lite för hård på det där mötet till exempel? Blev det lite aggressivt? Blev någon ledsen när jag försökte säga min mening? Och att man kanske då också... ska inse att det där är ju ingen katastrof. Man kan ju faktiskt be om ursäkt. Och sen också att man kanske kan inse det här att ja, ibland har jag tydligen en tendens att verka lite aggressiv när jag bara vill säga någonting som är viktigt för mig. Det får jag lite arbeta med. Men det här är nu en sån egenskap som jag har.
Ja.
Att man inte bara ska genast tycka att jag är förkastlig och hemsk. För om man själv vet att men inte menar jag ju att någon ska börja gråta. Inte. Det är absolut inte min mening. Då vet man ju det.
Ja, och inte vill man ju heller ha ett rykte om sig att det där är den där bitchen som alltid får folk att gråta på möten. Nu menar jag inte att jag...
Man.
Ja, då får man sig vilja igenom. Och det är ju det att det här är ju ingen default-inställning hos mig. Det har hänt mig en gång. Det är väl därför som det har fastnat så mycket i mitt medvetande.
Jo, men jag känner ju jätte... Det som var så uppfriskande var när det här hände dig, för det där hände ju mig hela tiden.
Ja.
Folk upplever ju alltid mig som den aggressiva och dig som den blida. Och så var det tvärtom. Och jag var så här, nå ja, norrena.
Ja, låt det fara bara.
Hur känns det?
Ja, och sen tycker jag också det här att som den här brevskrivaren sa, att man behöver finna lite acceptans med sig själv också. Inte vara så himla hård med sig själv. Men ibland så går det över styr och ibland så gör man lite misstag och gör bort sig. Och att det här är mänskligt. Att det är ju också det att inte ska man behöva ha morkis för att man har mockat lite. Sånt händer ju oss alla hela tiden. Jag menar till exempel, jag som jobbar på radion, jag sänder live radio 15 timmar i veckan. Det är ju inte så att det går prickfritt, utan jag gör ju bort mig mer eller mindre hela tiden. Och då får man helt enkelt liksom leva med det.
Ja.
Och det är inte värre än så än att man kanske säger fel eller uttalar någonting fel eller har fel om någonting. eller så här, att jag tycker liksom att den intentionen är ändå den viktiga som den här Peace and Rock On också skriver, att så länge du inte har liksom dåliga intentioner så är misstag helt okej.
No, det tycker jag också. Och sen också att man är benägen att göra bättring, lära sig av sina misstag och be om ursäkt när det behövs. Så varför ska man då klamra sig fast vid någonting tolligt man gjorde där i något skede?
Mm, exakt.
Bra poäng där från Peace and Rock On. Här har vi ett brev från Acceptera läget, som är en kvinna på 39. Det var länge sedan jag använt eller hört ordet morkis, så nu ska jag skriva ner mina bästa tips om hur jag har lärt mig att komma över morkisen i tiderna. Mina morkisar skedde under studietiderna. Det var ett ganska litet studieställe där alla visste allt om alla. Alla hängde på samma barer och fester. Om någon hånglade upp en annan så visste alla det nästa dag i skolan. Det hände mig ett antal gånger att jag vaknade upp i fel persons säng och hade världens morkis. Och när kompisarna i skolan fick höra om det så fick jag ju också ta reaktionerna för det som hänt. Men till att börja med så sket jag i det och skrattade själv åt mina misstag. Alla gjorde ju samma sak i något skede. Alla hade vi hånglat i barerna och gått hem med så att säga fel person. Och med fel person menar jag inte något illa om den här personen, utan det kunde handla om att man gick hem med byns gigolo. Eller en som var lite mer udda än de som var mainstream. Byns gigolo. Skulle man vilja boka en som studiogäst. Nåja. Men tillbaka till morkisen. Om jag haft morkis så botar jag det med att svettas ut den. En ordentlig svettig löprunda, spinning eller ett långt pass på gymmet hjälpte mig. Det kändes som att jag svettades ut alla demoner och dåliga känslor ur mig på det sättet. Och så hjälpte det också att tala med kompisar om det som hänt, för de har alla varit i samma båt i något skede. Då kunde vi ge varann kamratstöd och bekräfta att vi alla var i samma situation, att sånt händer i livet och att det inte kan hjälpas. Man får bara leva med det och med tiden blir morkisen svagare och man accepterar det som har hänt. Vi är ju alla människor och vi gör misstag. Däremot om din morkis beror på att du till exempel har varit otrogen, då ska du vara ärlig och berätta om det till din partner och be om ursäkt. Den sortens morkis är sen en helt annan grej som man inte kan skratta bort.
Så skriver signaturen Acceptera läget kvinna 39.
Mm. Bra tips där. Kamratstöd är ju väldigt, väldigt bra.
Ja.
Att höra av sig till de andra som var på festen. Och så får man ju lite tröst när de är så att jag också hela. Vad hände? Oj.
Ja, och då kanske kamraterna kan säga att nej, men det var inte så farligt.
Exakt.
Eller det där att okej, du var och dansade där. Du gjorde liksom...
Ja, men du var ju jätterolig och söt. Det var nog ingen som tyckte något illa om det.
Nej, precis. Att du kan behöva det därför att oftast så är man ju själv den strängaste domaren. Så att det kan vara bra det där att kolla med kompisen lite, hur var det nu riktigt där också. En sak som jag tänkte på just det här med ungdomens festande och sånt här, att där är det också bra att om man har just någon kompis som man hänger med, att man lite tittar efter varandra, att man nu kanske kan då, om man vet att okej, byns gigolo är inte för mig, då kanske kompisen kan säga till en nästa gång man är på väg hem med byns gigolo då, att okej, kommer du ihåg det då? Det här var inte din jotto. Att du fick så dåligt att vara senast. Att kanske vi inte gör det här om.
Ja, nej, precis. Lite hålla ett öga på varandra där.
Ja.
Och det där med att svettas, det är också jättebra. Men inte om du har druckit så mycket att du får en hjärtattack av att gå på spinning. Så då är det ingen bra idé. Men ofta sådär, röra på sig och gå ut och så här. Så det är ju ofta säkert ett bra tips. Faktiskt lite mera råd här gällande hur man ska hantera sin morkis eller sin hanxiety då. Alltså om man har druckit och har ångest efteråt. Så det hittar jag på, jag tror det här är australiensiska alkohol- och drug foundation. Som har gjort en sån här lista med några helt bra tips här. Det här vet vi alla, drick vatten. Du har antagligen vätskebrist, ät någonting fast du inte ens skulle vara så hungrig och vila dig. Och sen här ett tips som jag tycker är väldigt bra, distrahera dig själv.
Mm.
Till exempel genom att se på din favorit tv-show eller en film eller att lyssna på en podcast. Till exempel Norren och Frans kan du lyssna på arenan. Vi finns här för dig också klockan 03 natten mellan lördag och söndag.
Det där är jättebra. Alltså jag brukar ofta, om jag hade en period i livet där jag vaknade jättemycket på natten, alltså alltid, och så hade jag liksom ångest och så här. Och då brukar jag lyssna på Ted och Kai.
Mm.
För att jag upplevde att de talade så där lugnt och att jag blev liksom lugnare av att lyssna på det. Att man måste hitta liksom sitt eget, kanske någonting som är lite så där att inte liksom gör dig för vaken. Men att lyssna på någonting, fokusera på någonting annat, så det är nog jättebra.
Jag har haft helt samma. Jag tror jag lyssnade på, det här var några år sedan, och då lyssnade jag på Bingo och Katrins relationspodd. Och jag hade dem på jättelåg volym, så att de pratade så där i bakgrunden. Men när de höll på att bjäbba där, så det kändes lite så där som att nu är jag ett barn och mamma och pappa håller på och tjafsar i köket.
Ja.
Och det kändes ganska tryggt och ja. Bra. Bingo bra. Och Katrin är min mamma och pappa när jag har morkis.
Och förr så kom det ju, alltså nu för tiden kan man ju binge vilken serie som helst via sina streamingtjänster. Men jag kommer ihåg att förr så hade just nå Sveriges TV4 eller också Finlands, de hade såna att det kom Frasier hela dagen på söndag, ja. Eller att TV4 hade ju
Simpsons maraton.
Alla Robin, hela veckans Robinson-avsnitt kom på en rad, att man kunde bara ligga och titta på det där liksom bara.
Det krävde inte mycket intellekt där och då, men man fick åtminstone någonting annat att tänka på.
Ja.
Sen här är förstås sådana tips som att prova mindfulness. Det är inte för mig, men det är nog säkert för någon. Genom någon app eller någonting. Drick inte mer alkohol. Det där med en återställare funkar inte för morkisen. Använd inte droger förstås. Men så är tipset här då också att ta kontakt med en kompis. Prata om saken. Det hjälper antagligen.
Ja. Och kanske en sån här hasande promenad. Att om man just är bakis och sådär, så kanske man inte ska få ut på någon rask länki. Men man kanske kan hasa sig någonstans.
Fråga en kompis, kan vi hasa en stund och så tittar vi på Frasier?
Ja, exakt. Så det kan ju hjälpa lite.
Mm.
Men överlag så tycker jag att om vi nu ska summera det här på något sätt så. Jag tycker att många, speciellt de som har varit lite äldre och kanske har studietiden bakom sig, inte lider av så fruktansvärt morkis numera. Det här verkar vara något som lite kanske lättar med åren. Och jag tycker att man behöver vara snäll med sig själv och ha lite överseende med sig själv. Och jag tycker också att man ska ha överseende med andra. Alltså jag tycker också att det kanske kan vara så där socialt snyggt. Att har du nu fast varit då på någon jobbmiddag och Stina på HR var lite extra glad, så behöver du inte vara så där att, nå Stina!
Nej, gud, nej. Var inte nästa den där jobbretstickan. Den ja. Som kanske själv var nykter och så vad som hände.
Just
och
det.
Använder det som ett vapen mot de andra.
Ja, Stina, du tyckte det var, hade du kul igår?
Det finns en speciell plats i helvete för den som frågar, var det roligt igår?
Ja, det ska man inte göra där också, att man kan, behöver inte liksom vrida om kniven heller.
Nej, precis. Tack ska ni ha, hörni.
Det var roligt.
Det var riktigt intressant det här också.
Ja, vi lär oss någonting varje vecka här. Tack vare er. Tack för alla era brev än en gång. Kom ihåg att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen så får du alltid en liten sån här avisering då det kommer ut nya artiklar eller avsnitt från relationspodden.
Gör det! Vi hörs igen nästa vecka. Och kom ihåg, du vet väl om att du är värdefull också fast du ska vara lite full.